Velkommen til Stridens håp, en serie som setter fokus på en årgammel strid for sanningen og håpet hos dem som forsvarer den. Under den neste time skal vi se på reformasjonens fremste forkjemper, Luther. Forfatteren til vår bok, Den store striden, som vi følger her i serien, beskriver Luther på følgende sett. Fremst blant dem som kaldes at lete den kristne kyrken ut av påvemaktens mørke og inn i ljuset en renere lære, stod Martin Luther. Han var ivrig, nitisk og gudhengiven. Han stod fremmed for all frykten. Han hadde en fast tro på Gud og erkjente ingen annen grunn for troen enn Bibelen. Dette gjorde honom til en mann for sin tid. Gjennom honom utførte Gud et stort verk for å reformere kyrken og opplyse verden. Jeg tykker det her er en bra beskrivning av det som vi kommer å ekne vår tid på under denne programmet den neste timen og også neste veke, å fokusere på Luther og hans verk.
Ja, vi har jo kommet til en spennende tid i historien. Der två kapitel och ett par kapitel i den här boken ägnar sig åt den här tiden. Vi är ju nu uppe i 1500-talet. Luther föddes i slutet på 1400-talet och var verksam in till mitten på 1500-talet. Men det han stod för och det han kämpade för var ju någonting som egentligen inte är nytt. Kanske för människor på den tiden och människor som genom historien levt i mörker, borta ifrån Guds ord. Men Guds...
Och det var ingen strid som var ny heller.
Nej, jag menar Gud har ju alltid, sedan skapelsen, strävat efter att förmedla ljus, sanningen om Guds karaktär, vem han är och vad han vill för mänskligheten. Jesus uppenbarade sig på korset, där vi började vår serie här i Stora striden. Med Stora striden som grund, stridens hopp, så fortsatte ju människor efter det. De tidiga kristna som trodde på sanningen från Bibeln. I förföljelse under svår tid med hopp om Guds hjälp inblandade i den här konflikten.
Och det är ju hela den konflikt vi såg i de första programmen, de första avsnitten, var vi såg på just förföljelsen i de första hundra, och det är en väldigt intens förföljelse, och många tusen dog för den tro som de hade.
Och det fortsatte sedan också, romarriket föll, andra folkgrupper fortsatte att förkunna Guds ljus, valdenserna, albigenserna, olika folkgrupper som stod för Guds sanning. Samtidigt så växte ju det här mänskliga systemet fram som vi sett, som drar människors fokus bort ifrån Jesus och Bibeln som grund för den kristna tron till mänsklig auktoritet och mänskliga system för religion och kristen tro.
Och då har vi också sett den här striden som så har begynt att bli mer och mer tydlig genom tiden efterhand som Gud har rest upp olika människor för att begynna avslöja och kämpa emot och få tillbaka in ljuset i Guds sanning.
Precis som i Gamla testamentet där vi ser Abraham, Jakob, Isak och så vidare, så ser vi här andra de här, med den här folkgrupperna som ursprung också på 12, 1300 och 1400-talet där vi ser personer som
Wycliffe, England,
John Huss som vi pratade om här senast, och människor runt omkring dem. Och nu kommer vi också till 1500-talet, Luther, som tar vid där det verk som Gud har velat göra ända sedan skapelsen, att när människorna faller bort ifrån sanning vill jag föra oss tillbaka till vem Gud är och vad han vill för oss.
Och även att, som författaren här säger, att Luther var den främsta i reformationen, och ofta det som när vi ser reformationen, då tänker vi direkt i Luther. Men det vi har sett i serien här är ju liksom historien av den här strid ned genom titeln. Och vi har sett hur den är även tidligare än Luther. Och Luther refererar till flera av dem här. Senare ska vi också se idag. Då reste Gud upp människor som kämpade för sanningen, för hans ord och en förståelse av vem han var och hur den människan kommer till frälsning.
Ja, visst.
Men om vi går in i boken kapitlet för idag och historien omkring Luther. Vad var det för en uppväxt som Luther egentligen hade? Kan du beskriva lite grann om Luthers uppväxt av de tidliga åren?
Ja, han växte upp i hjärta Europa i en by som hette Mansfeld. Han blev född i Eiselben och levde visst bara där ett års tid. Föräldrarna var upprinnelige, icke de rikaste, men efterhvert så fick faren hans en del pengar. Och de kunde uppgradera deras status på samhällsstigen på en måte. Mm. Han, där är mycket debatt bland historiker om detta att han blev slått lite i sin uppväxt. Möjligen så hade det blivit lite överdrivet denna harde uppväxten hans, angivliga harde uppväxten hans. Han är i alla fall inte bitter i ettertid på sina föräldrar.
Men i alla fall om man säger hård uppväxt, ja. Om vi jämför med en uppväxt idag,
så var den nog lite
tuffare. Den mesta en uppväxt den tid var säkert hård jämfört med vad vi upplever idag. Så det var en annan tid man levde under.
Så faren hade i alla fall drömmar om sin son att han skulle en dag bli advokat eller något slikt. Mm. Så Luther gick till skola först där han bodde i Mansfeld och så vidare så gick han till andra skolor och kom till gymnasiet. Och där gjorde han det inte så väldigt bra. Han fick visst nog middelskaraktärer. Så när han kom vidare till högskolan, universitet i Erfurt, så blir han en av de bättre i klassen. Och han markerar sig ju starkt då. Han är ju väldigt smart, han är väldigt modig och han är superåndlig och sensitiv till synd, inte minst. Så han føler sig i detta middelalderska kirkesystem så føler han sig som en fortapt synder. Mm. Och han prövar igen och igen att vinna frälsen vid dessa botsansträngelser som är angett i läroböckerna.
Han hade ett ganska snävt syn av Gud på det här tidspunktet. Boken beskriver det som han tänkte sig Gud som en hård, opamhärtig domare. En fruktansvärd tyran istället för en kärleksfull fader i himlen.
Ja, han såg inte Guds vidunderliga nåde på den tid. Han följde som alla andra att man måste gå genom kyrkans ritualer och kyrkans sakramenter för att bli frälst. Och han prövde och han prövde och han skriver väl ett sted att visst någon kunde bli frälst vid slike botsövelser så måtte det vara han.
Ja, vi kommer tillbaka till det. Ja.
Det men här, den synen vill jag säga, den är ju inte något unikt för Luther heller. Nej. Som vi många känner till. Jag menar, i vårt samhälle idag så är det lätt att träffa människor som också har den här typen av bild av Gud. Mm. Som någon som sitter där uppe någonstans och bara väntar på att vi människor ska begå något fel så att han får möjlighet att straffa oss på något sätt. Den bilden är inte bara ny idag, inte bara ny på Luthers tid. Utan en bild som i den här stora konflikt som Bibeln lyfter fram och som vi kan se i historien alltid har varit den ondes plan. Att framställa Gud i ett fel ljus, en anklagelse mot vem Gud är. Mm. Där Gud hela tiden strävar efter att upplyfta hans nådefulla, kärleksfulla karaktär som den sanna bilden som Bibeln ger. Ja.
Men i detta tillfälle så tror jag att djävulen mötte den gale personen.
Ja, i Luther gör han ju det. Men jag tror det är viktigt som du säger, Dan, att det här är något som jag funnit ner genom historien, men vi finner det främst under medelåldern, vi finner vartannat att det definitivt idag finns mycket av det kvar att det är den uppfattelse av Gud som många människor sitter med. Ja,
för på den tiden så var det ju så att de som skulle kunna berätta om vem Gud är, det system och det som var kyrkan, de gjorde inte det som Jesus vill att vi ska göra. De lyfte inte fram det. Så det var ju ett annat problem. Att idag är ju problemet ofta det att man inte har förtroende för kyrka eller för religion. Medan på den tiden så hade man, de som man skulle ha förtroende för, eller de man hade förtroende för att kunna berätta vad Guds vilja, berättade inte sanningen.
Och det du säger det med att lyfta fram, vad var det de inte lyfte fram? Du tar upp Bibeln det och liksom refererar till Bibeln. Och det är ju intressant för att det var ju på universitetet att Luther gjorde faktiskt en upptäckt som vi andra tar för givet idag.
Ja, och det var ju att det fanns biblar i världen. Att Gud hade kommunicerat med oss. Han har gett oss uppenbarelse om vem han är. Mm. Och han hittade en bibel på latin där. Och läste den. Och jag gillar hur det beskrivs från en historiker här om den bön han bad.
När
han
och det du säger med innan du läser bönen med latin.
Ja.
Det var inget ovanligt på det tidspunkt eller hur han känner. Var det språket för de lärde den
Det gången? Var språket för de lärde, ja. Och Luther lärde sig god latin från en väldigt ung ålder. Mm.
Och han så det var inget problem att det var en latinsk bibel som han fann?
Ikke för Luther. Senare så lärde han sig ju både grekisk och hebraisk också. Och ja, han var en otroligt smart fyr och mästret det som måtte mästres för att kunna genomföra en slik våldsom reformation som han genomförde.
Och han kunde läsa och förstå latin, så förstod han ju vad det var för typ av skatt han höll i där i bibeln. Och han utbryter enligt en historiker här: ack om Gud ville ge mig en sådan bok.
Ja.
Idag kan det tyckas krångligt att be en sån bön. Mm. Eller svårt att tänka, och speciellt i västvärlden, speciellt där jag är uppväxt, där en bibel i stort sett är tillgänglig överallt. Mm. Och varje hem via internet kan vi få tag på Guds ord.
Ja, vi har gjort, till och med på Lifestyle TV har vi gjort enkätundersökningar ute bland svenska folket för att försöka ta reda på lite grann hur många människor egentligen har en bibel hemma. Och det talar är ganska, ganska högt. Alltså vi lekar mellan 80-90% som har biblar hemma. Så frågan är inte att vi inte har bibeln idag. Frågan är vad vi gör med den.
Ja.
Men sen tyckte jag inte det här du säger är lite unikt. För att just för Luther och be den här bönen med tanke på vad han kommer att göra sen. Mm-hmm. Han som själv kom till att översätta bibeln till folkets språk. Att han liksom här bara, ack och Gud, att du vill ge mig en sådan bok. Och jag tror Gud på något speciellt sätt liksom svarar den där bönen. Så ja, du ska inte bara få den själv, men du ska få ge den vidare till folket.
Mm. Ja, han blev professor i bibelfortolkning och vit resten av sitt liv på att studera bibeln och översatte bibeln självklart också från grundspråken. Mm. Och jag tror att det står skrivet i den formuleringen runt hans arbete som professor att han var det blev påkrävt att han skulle då undervisa bibeln som en del av hans professorat i Wittenberg. Mm.
Men innan han kom så långt som Wittenberg och blev professor, då fick han gå igenom en annan erfarenhet. En erfarenhet som munk.
Alltså, han kom ju till det kloster och faktiskt där så hittade han ju också bibeln. Det fanns en bibel där i klostret som det sägs var fastkedjad i klostermuren där. Och han fortsatte ju läsa bibeln där. Han gillade det. Hans pappa för övrigt blev ju ganska besviken på att han valde munklivet. Mm. För han hade det här resonemanget och hade ändå en
annan ambition för honom.
Ja, precis. Mm. Men hur som helst, Luther kom dit och han följde ju strikt och noggrant klosterlivets förordningar. Och återigen tror jag med det som du berättar, Kenneth, som man kan se historien om hur Luther säkert kände det här samvetskvalet på något sätt och förstod och insåg att han är en syndare som vi alla människor är. Han försökte något som vi ibland försöker, vi som människor också. Det står i ett utdrag från boken här. Han beskriver Luther sin erfarenhet senare som munk. Han säger så här: jag var verkligen en from munk och jag iakttog ordensreglerna strängare än jag kan beskriva. Om en munk någonsin kunnat komma till himmelen med hjälp av munkgärningar så skulle jag utan tvivel vara berättigad till det. Det får man ju att tänka på Paulus som beskrev något liknande. En farisé över fariséerna, farisernas farisé. Mm. Vi människor har ofta den tendensen då vi inser det uppenbara att du och jag och alla som tittar på det här, vi vet att vi har inte alltid levt våra liv som vi borde leva dem. Vi vet att vi har gått bort ifrån den väg som är mer ädlare och större än vad vi själva vet. Ja. Och då försöker vi något. Och det är ofta det här, att rätta till det för oss själva. Att vi själva
anstränger oss. Det är intressant, för när du pratar om här, alltså, då pratar du om faktiskt en extrem fanatisk uppfattelse av livet. Och var han går helt över i diket, i gruften. Och jag tänker liksom på när jag ser på hans senare liv också, det du nämner med Paulus. vad var det som fattades som gjorde att de här personerna gick vid sidan av? Det var ju Kristus.
Ja visst.
Och om inte du har Kristus med till att hjälpa dig att få ett fokus och en riktning, då är det så lätt att vi faller i fanatismens sida, och då blir du extrem på något sätt. Och det ser du många gånger idag också när vi ser ner genom religionshistorien. Det var Kristus har saknats. Då har du fanatism och extremism.
Ja. Som den här, precis som du säger, som den här stora striden i historien tydligt har visat. Antingen det extrema att vi inte alls bryr oss om Guds åsikt och vi struntar i allt vad moral och lag heter, till det andra extrema där vi hittar på och inbillar åt, alltså att det jag tycker och tänker, det måste vara Guds vilja. Så det, där ser vi dem. Men Luther hade ju med Guds försyn en välsignad erfarenhet genom en vän som också är Guds metod för att dela med sig av hans vilja till världen. Att vi berättar för varandra, eller som Bibeln kallar det, vittnande, som vi kristna gör. Han träffade en vän där som hette Staupitz, som hjälpte Luther att ta bort fokus ifrån människor, ifrån sin egen synd, sin egen missgärningar och sin egen strävan efter att följa Guds lag, till att se på Jesus och vad han har gjort för oss. Och det åstadkommer ju den här förändringen som vi alla kan erfara av att inse Guds kärlek för oss. Att han har gjort det här gratis för mig, jag kan inte göra det själv.
Jag gillar som citatet här igen från Daubigny, historikern, skriver här omkring vännen som säger till han: kast dig i frälsarens armar istället för att plåka dig på grund av dina synder. Och det, jag tycker det är så fint och så beskriven och så bildmässigt, det här kasta i frälsarens armar. Och det är den sång som har något av den här lyriken i också, att, att det här, att det är där vi flyr hem, det är där vi finner trygghet. Och det var det där hjälp han ut av hela klostererfarenheten.
Ja. Men fortsatt hyfsat isolerad där i Wittenberg från den övriga etablerade kyrkan, så fortsätter han förstås vara lojal till påvemakten och började sitt arbete. Trots att han börjar vandra på rätt väg, så förstås tar det tid innan man lär sig mer och mer av Guds vilja och framförallt kommer bort ifrån gamla vanor.
Han åkte till Rom där ganska tidigt efter Kenneth och fick ett tillfälle och se Rom. Vad var något av det som han såg när han kom till Rom?
Han blev ju chockerad över all den umoralen och läsindigheten han såg där. Och de i det kyrkliga systemet var inte nog bättre än världens människor på detta område. Så han såg något som man aldrig ville drömt skulle existera i Rom. För ham så var Rom en helig by, och för han kom till Rom så böjde han sig ned och knälte närmast framför Gud och tackade för att han kunde få se denna härliga byn. Men han blev väldigt, väldigt skuffad, självklart. Och där skedde något i hans sinne efter den turen. Och det kan nog tänkas att Staupitz där, som var ordenschefen för Tyskland, för det augustinska klostret och det nätverk av klostret där. Det kan vara att han hade någon baktanke med att sända ham ner till Rom. Han önskade att Luther skulle få lite insikt i en del ting.
För en av sakerna han gjorde i Rom är ju som många andra pilgrimer till Rom också gör. Han sökte upp Pilatustrappen och det skulle han så krypa upp den här trappan på knä. För att om man kryper upp trappan så skulle alla dina synder förlåtas.
Och han kommer väl halvvis eller något sånt, och så inser han ju vilken domrian han är som prövar att frälsa sig själv på denna latterliga måten.
Och det är alltså, jag tänker på, för jag har varit där i Rom och jag har stått framför den här Pilatus-trappan och inte själv kryper upp den. Men jag har sett människor som ligger där på deras knä och även den idag kryper upp av den här trappan. Och det ger så starkt, det går för mig i alla fall, för vi hade precis den gången när jag var där, då hade vi precis i skolan studerat omkring Luther. Och så var vi där i Rom och så såg det här och verkligen, det blev så levande på något sätt att inse att där var han och det var där, att det var en bibeltext speciellt som plötsligt liksom bara lyste in i sinnet hans från Romerbrevet och det är liksom plötsligt så kom det begynte å, å falle ihop pusselbitene og, og han innså at det var noe helt feil her.
Ja, jeg har slaget opp den her. Det då ifrån Romarbrevet 1 og vers 17, den kjenda som sägs at Luther då fikk til sitt sinne når han krøp opp der med den tron at det her er noe som leder til hans frelsning. Det her er noe som jeg, det her arbetet som jeg gjør nu, det er noe som behövs för, för Guds godkännande på något sätt. Så fick han då det här i tanken. I Romarbrevet kapitel 1 och vers 17 står det. Mm. Rättfärdigheten från Gud uppenbaras i evangelium. Av tro till tro. Som det står skrivet, den rättfärdige ska leva av tro. Mm. Och det var det sista citatet där som han fäste sig vid. Den rättfärdige ska leva av tro.
Men vad var det som plötsligt blev så meningsfullt för han med den här texten när han kryper upp på trappan?
Du vet, som jag sa, som jag tror många av oss kan identifiera oss med, så är det ofta att vi tänker som individer att vi ska lösa problemen själva. Mm. Vi är på något sätt stolta och tänker, jag klarar mig själv. Mm. Det här är något jag ska göra. Och enligt Bibeln så ser vi det rakt igen, från Kain och Abel, ända fram till vår tid, vittnesbörd av de här två vägarna av att fokusera på vad Jesus gör för oss eller fokusera på vad jag gör för mig själv. Något som Paulus utvecklade i resten av Romarbrevet, det är Paulus som skrivit det som vi just läste, där det finns en mängd som säkert Luther också läste. Något han skulle ha upptäckt var det som står här i Romarbrevet kapitel 3. För att förtydliga det, låt oss läsa vad Bibeln verkligen säger om den här biten som Luther här insåg. Romarbrevet kapitel 3 och vers 20. Där står det, ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom, det är inför Gud, genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd. Mm. Här så levde Luther och människorna i ett system där man trodde att följa en massa lagar, att följa en massa idéer, det är det som leder till Guds godkännande. Mm. Men Paulus säger, ingen människa. Det är rättfärdig på det här sättet.
Och det var ju en av det som hände för Luther först när han började läsa Bibeln också.
Ja.
Att han insåg sin egen syndighet.
Mm.
Men för att han inte hade kommit längre så blev hans erfarenhet med Gud in i bara värre. För att han såg bara hur syndig han var sen.
Jajamän.
Och det var först när han fick nästa steg att saken började vänta.
Ja, förlåt mig. Jag ska bara läsa klart här för att se vad Paulus utvecklade.
Ja.
För återigen, lösningen är inte att vi inser att vi har problem.
Nej.
Utan lösningen är något annat. Men det är viktigt att vi alla ödmjukar oss och förstår att vi lever faktiskt inte så som vi bör leva enligt Guds vilja. Men vidare säger Paulus. Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad. En som lagen och profeterna vittnar om.
Mm.
Paulus säger, det här står i hela gamla testamentet. Det här är någonting som varit Guds fokus hela tiden.
Mm.
Att uppenbara en frälsning, en rättfärdighet som kommer inte från mig, utan från Gud. Och vidare säger han i vers 22 där. En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Här finns ingen skillnad. För alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och vers 24. Och det står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det. Av hans nåd.
Mm.
Därför att Jesus Kristus har friköpt dem.
Mm.
Här är det som Luther upptäckte. Här är det som alla vi som kristna har sett. Jag i mig själv kan inte följa Guds lag.
Mm.
Jag behöver hjälp. Jesus har gjort det för mig. Och på grund av hans kärlek. Den nåd han har visat mig.
Mm.
Så skapar det i mig ett nytt hjärta.
Mm.
En ny människa. Jag får ett helt annat fokus i mitt liv. Där jag inte följer Gud. Eller följer Bibeln. Eller följer lagen för att bli räddad. Utan jag följer allt det för att Jesus redan har frälst mig och räddat mig.
Och det är det här som började gå upp för Luther. Mm. Och det var det här som han insåg när han låg på knäen.
Teologer kallar det rättfärdiggörelse genom tro.
Ja. Jo, jag tror Luther gick ju ett steg vidare. Han inte bara prövde att hålla alla lover och följa sakramentene, men han begynte ju faktiskt allt att skada sig själv med speciella botsövelser.
Ja.
Och han säger själv att hvis han hade fortsatt, inte Gud hade grepet in, så ville han blitt sannsynligvis drept av disse botsøvelsene. Og jeg tror, hvis vi forstår dette, så er det kanskje noe av nøkkelen til å forstå Luthers senere handlingsmønster.
Ja.
For han følte at dette systemet rundt ham, kirkemakten, den katolske kirke, hadde nær drept ham ved deres system. Og når han begynte å få innsikt i alt falskneriet og all korrupsjonen og all umoralen, så skjønte han jo at han hadde faktisk talt, han skjønte at det var den onde selv som hadde lagt dette systemet under seg og trigget mot ham.
Ja.
Og samtidig igjen, på det her tidspunkt var Luther jo faktisk fortfarande en del av det her systemet.
Ja.
Han hadde ingen intensjon om å bryte med det.
Nei.
Men derimot forsøker å reformere det og kanskje få fram et lys. Og han gikk jo tilbake fra Rom og ble doktor i teologi på Wittenbergs universitetet. Han begynte å undervise, og han begynte ikke minst å predike derifrån. Og det er jo interessant at i det han prediker, og i det at vi ser at folkemassene samles mer og mer, da er det jo et interessant fokus som boken tar opp her, forfatteren, som jeg tycker er interessant, om hva det var som gjorde at de her mennesker samlades bakom Luther, og hva det var som tiltrakk dem. Hun skriver her at budskapet ble verdefullt for de ivrige skarene som begjærligt lyssnade til hans ord. Aldrig tidligere hadde de fått lyssna til en sådan undervisning.
Ja. Och det där är ju någonting som vi kan uppleva idag också.
Mm.
Vi har märkt att det där är sant till och med i sekulära Sverige. Där vi har arbetat för att förkunna Bibelns budskap. Mm. Och hur det är något som drar människor till Jesus.
Mm.
Att budskapet i evangelium är någonting som människor behöver.
Mm.
Någonting som fungerar när man pratar om i kristna termer evangelisation. Att hjälpa andra att se vem Gud är.
Och det är den simple undervisning av Guds ord.
Mm.
För det är så många som vi pratar om, de har boken idag.
Ja.
Men de förstår inte. Och det är ju det som är vårt syfte, om man säger, att vi kan hjälpa varandra till att komma och förstå den här boken.
Mm.
Till att den kan bli levande för oss. Och att den kan ge den själefrid som Luther fann genom att finna den Gud som Bibeln verkligen pratar om. Och inte den Gud som olika religiösa system i århundrader eller tusener har hållit fram. Eller som även idag hålls fram i olika kyrkor som plakar människors samvete. Och var folk inte finner den här frid och förlåtelse som vi alla söker och får.
Och när vi står upp för det, när vi står upp för Guds sanning, så märker vi snabbt att vi är indragna i vår värld i den här stora konflikten som den här serien handlar om. Och jag gillar hur det beskrivs här. Vi måste helt enkelt välja. Det finns ingen gråzon. Det finns ingen neutral mark i den här konflikten. Antingen följer vi Gud eller så är vi emot honom. Och när vi väljer att predika evangelium och Bibelns sanning, så kommer vi automatiskt att predika emot villfarelse, mot lögn. Hon skriver så här, jag gillar det, i kapitlet där. Men ljus och mörker kan inte samsas. Mellan sanning och villfarelse pågår en strid som aldrig kan bli bilagd. Att upprätthålla och försvara den ena är detsamma som att angripa och bryta ner den andra.
Mm.
Vår frälsare har själv sagt, jag har inte kommit för att sända frid utan svärd. Det hon refererar till Matteus 10.
Det var nog många som prövde att ro ned Luther när han begynte att visa lite sån aggressiva träck. Men hvis vi läser denna boken av Ellen White, så är det tydligt att detta kom från Gud. Detta att han var i angreppsposition och att det måste attackeras och man skulle vara på offensiven istället för att vara på defensiven. Men många runt Luther sa nog att nu måste du roa dig ned, nu går du lite för långt och vi må bruka andra metoder för att få denna reformation. Så han satt och tänkte väldigt mycket över dessa tingene säkert och kom fram till att det enda riktiga det var ett fullständigt frontalangrepp på systemet.
Och då är det ju viktigt att vi förstår den här samtiden som Luther verkar i, för att det här var en samtid var att Bibeln fanns inte på lokalspråk, inte i Tyskland i alla fall. man hade haft översättningar i England lite tidigare. Vi pratade om hurdan i Bohemien, att man hade översättningar. Wycliffe begynde översätta. Vi hade Bohemien, där fanns bibler. Valdenserna hade något. Men Tyskland...
Det var något dåligt översättelsort, tysk.
Ja, ja. Okej.
Okay. Men icke något...
Icke något ordentligt. Och bibeln var okänd, så att det budskapet, eller den förståelse man hade av Gud, var den som det etablerade system hade gett.
Mm.
Och en av de sakerna som hände, som jag tror är jätteviktigt att förstå, också för att förstå den här samtiden, i, det var ju att dels generellt så var prästerskapet stod ju som en medlare emellan Gud och människor. Man kom alltid direkt till Gud, men man gick igenom en präst för att bygga sig och för att få förlåtelse. Men det var ju ett annat system, aulat, som vi känner det, och som speciellt en person som heter Tetzel blev känd mycket för att främja i Tyskland. Omkring det att kunna köpa förlåtelse.
Mm. Ja, han menade ju, som det står här, Tetzel menade att han hade fått befogenhet av påven att bränna alla kättare som vågat sätta emot hans heliga avlat.
Ja, och det här avlat i sig själv. Vi har en kopia här på en gammal avlat som kanske skulle hjälpa oss att förstå lite grann det jag skrivit på tyska här. Men vi har en översättning på vad det egentligen var de köpte för brev och vad det betydde för dem.
Det här är ett exempel då, som är då från Johannes Tetzel, där han skriver: med auktoritet från alla helgon och i medlidande till er så befriar jag er från alla synder och missgärningar och tar bort alla straff i 10 dagar.
Mm.
Det var nog ett billigt brev akkurat det då. För du kunde köpa frälse för din familj, och till och med om de var i skärsilden så kunde du betala för att få dem ut därifrån. Du kunde betala för din egen frälse, så att det gick helt fram till du ente ditt liv.
Oj.
Så att det var ingen...
10 dagar var inte mycket.
Nej, så det var en beskeden ände.
Men det säger något om att om man ska säga Guds nåd på det här tidspunkt blev en handelsvara.
Det blev
och därför hade man, som du säger, lite olika tidsperioder, ja. Så kunde man köpa sig, och då blev man beroende att komma tillbaka och köpa mer och köpa mer, och du kunde köpa dig, om man säger, tillåtelse till att göra i princip vad som helst.
I Gamla Testamentet så är det ju berättat om präster som stack gaffeln sin ned i köttgryta, och de stack den skickligt dypt ned för att få några goda stycken. Och ju mer folket syndet i det gamla Israel, ju fler köttstycken blev det för prästerna. Mm. Så de levde Israels synd en stund. Mm. Och du kan se det samma var tillfälle i Tyskland på Luthers tid. Prästerskap och kirken för en stor grad de levde av folkets synd. Och speciellt när det gäller avlatshandeln så gällde det att folket syndet så mycket som möjligt. Mm. För ju mer synd, ju mer pengar kom där in.
Och nu är det ju viktigt att säga i den här förbindelse att vi pratar om ett system här som hade blivit korrupt, men även inom det här systemet fantes det människor som vi kommer att se som också så fel, så problemet, och som längtade efter något annat. Och de kom ju senare till att vara några av de största stötter bakom Luther som hjälpte honom. Och inte minst fanns det ibland folket och om man ska säga i kyrkan, var det ju en kamp däremellan också. Både en del som önskade något annat, men också en del som var ganska nöjd med det här systemet. För på ett sätt, även om det kostade mycket, så kostade det pengar. Men det var en annan sida som det inte kostade på. Mm. Och det var ju att det här med det personliga uppoffrande. Mm. Att man skulle ändra på sig. Att man skulle göra något på det sättet. Att Gud faktiskt vill gå in och göra något för människor. Det är inte alltid vi vill det. Och det kan ibland göra vont, det här som Bibeln beskriver som ett svärd som gå in och skilja mellan tanke och maja ben. Och det är inte alltid en enkel process.
Det hade ulmet under överflaten i många hundra år egentligen. Och det hjälpte bara för de starka, de flinka, de bästa i samfunnet att sticka hodet upp och utfordra det pavliga system. Men det var ingen av de som turte det.
Mm.
De som gjorde det, de fick dramatisk slut på sitt liv med ett undantag, selvfølgelig Wycliffe.
Mm.
Och när Luther går in i denna kampen sin så är han fullt klar över utfallet av hus sine aktiviteter. Mm. Og Hus bygde på håp om at kanskje det kunne lykkes for ham slik som det lyktes for Wycliffe, å få igjennom noe og slippe å dø selv, men de var jo ikke redde for å dø, disse reformatorene. Mm. Så når Luther kommer, så har han Wycliffe og Hus friskt i minnet. Og han er jo en strateg samtidig som han gir seg over til Gud og ønsker å følge Guds rådgivning her. Han gjør ting som man egentlig ikke ville gjort hvis ikke overnaturlig innsikt ble gitt den. Mm. Ja. Så det er et samspill her mellom Luthers geniale person og en Gud som er allmektig.
Riktig. Og det er viktig da, å forstå den delen som du sier, og den her tiden og det som hendte omkring, det var noe av det som drev Luther frem også. Man hadde en sånn gammel, vad ska man säga, ordspråk nästan eller saying på den tiden här med när Tesla åkte omkring och sålde att när mynten i kisten klingar, själen ut av Cecil den springer. Ja. Och ja, det var det som han pratade emot och det var det som han försökte göra något åt, hela det här att få levde på och bli rika på andras bekostning. Ja. Och
orättvisa.
Och hur kunde han göra detta? Det var för att det var fullständig ovetenhet om Guds ord.
Mm. Precis. Ja. Och det är det att det nästa steg som egentligen är det stora som man säger Luther blev känd för. Det var det han gjorde då på allhelgonsdagen eller dagen innan, var han på kyrkdörren hang upp sin 95 teser. Mm. Som inte ensam men som främst var ett angrepp emot avlandshandeln. Mm. Vad kan vi säga mer om de här, det som han gjorde här?
Jo, han blev ju stött av det han så Tetzel drev på med. Tetzel fick inte lov att komma till Saxony, till det område hvor Luther virket i Wittenberg. Så, så Tetzel måtte finna en by utanför Wittenberg och utanför Saxonis gränser. Men Luther kom förbi och så detta och blev chockerad när han fick se hur kirken drev handel med frälsen på det viset. Mm. Og i respons så er det at Luther henger opp disse 95 tesene på kirkedøren i Wittenberg. Og han gjør det på den 31. november på kvelden. Og det er 31. oktober, unnskyld. Og det var taktiske grunner, for den neste dag var en av de viktigste helligdagene i den katolske kirke. Folk kom på byen og selvfølgelig det ble skrevet på latin, så Luther ønsket ikke å adressere vanlige folk. Han adresserte de lærde, de skolerte, akademikerne. Mm. Og han ønsket en debatt rundt dette. Mm. Ingen våget å stille opp til debatt mot Luther. Tydeligvis så hadde han kanskje allerede opparbeidet seg et rykte som folk respekterte. Og han var en stor mann allerede på dette tidspunktet. Han var ikke verdensberømt og ikke berømt rundt i Tyskland, men i Wittenberg så var han en stor mann. Mm. Det er nok ganske sikkert. Jo da, så etter hvert så spred den seg disse 95 tesene. De ble jo trykket opp. På den tid så hadde de fikk et trykkeri noen år etterpå i Wittenberg, men den ble trykt opp mange, mange steder rundt.
Og det er jo interessant, for det var jo precis som du sa, den tiden hvor trykkeriet ble oppfunnet.
Ja.
Og de her tesene man prater om, at bare innom noen dager hadde de spridt over hele Tyskland, og innom et par vekker hadde de nått så langt som hele kristenheten.
Ja.
Så det var jo det måste ha vært et tidspunkt hvor altså, ja, hele samhället måste ha vært klart til det her. Altså, ja. Det som har hänt i samfundet har varit något som folk har liksom sagt, den längtan efter något annat. Ja. Och det här har spridit sig som en löpeil rund.
Och Luther tänkte ju inte själv att detta ville förorsaka en revolution närmast.
Nej,
han tänkte att det skulle bara bli en debatt utav detta. Och det var hans måte att klarera sin samvittighet på.
Och det var ju inte heller alla som uppskattade det här förstås.
Nej, jag menar folk, Tetzel i alla fall.
Nej, Tetzel, men också bland folket så beskrivs det här att den vitskepliga allmänheten som älskade synden blev förskräckt över att de spetsfundigheter som hade lugnat deras fruktan nu fördömdes. Det kan ju bli lätt för oss att för vissa av oss människor så känns det bra med en falsk trygghet. Säg att jag var en person med mycket pengar eller uppsatt person. Jag hade ju lätt kunnat köpa loss hela min familj och, och så vidare. Och det var ju det som hände. De uppsatt, högt uppsatta makthavarna i Tyskland på den tiden användes av påvekyrkan nu. Som där påven kallade Luther till att komma till Vatikanen och stå till svars för det han gjorde. Medan Tyskland hävdade att nej, låt han stå till svars här i Tyskland. Och det blev då en första rättegång där, eller ett förhör med Luther. Han stod i stort sett ensam emot de här makthavarna. Men det var också på den här tiden som hans vän kom. Visst var det så?
Jo, Melanchthon tänkte du på han, ja.
Precis.
Ja, då, han kom som en fantastisk ängel in till Luthers liv. Luther var länge fascinerad av humanismen. Och det var en bevegelse som ligger mellan middelalderen och reformationen på en måte. Och i denna bevegelsen så börjar människor, akademiker och intellektuella, de tänker att vi är för religiösa. Religion har tagit allt för stora språng och vi tränger att se ting från människans synspunkt.
Mm.
Så istället för att visa stor intresse för den nuvarande religion så gick de tillbaka till oldtiden och kikade på vad de fann på i den tid. Och de var upptatt av kunst, de var upptatt av litteratur, de var upptatt av boklig lärdom. Och de avslörte korruptionen och umoralen i kirken på det tidspunkt. Det var två flöjer innanför humanismen, och det var den politiska och det var och den religiösa. Disse två flöjerna, de skulle gå ett stycke från varandra rätt och värt, och Melanchthon tillhörde den religiösa delen av humanismen.
Mm-hmm.
Men det var folk på den politiska sidan av humanismen som stöttet Luther och som såg i Luther ett bräckjärn till att välte det bestående systemet. Och efterhvert så kan vi ju se att Luther samarbetade med dem. Erasmus är ju en väldigt berömd politisk humanist på många måter.
Mm-hmm.
Det var andra också, det var någon som var också väldigt frittalande, men så länge inte de definierade doktriner och utfordrat dogmerna i den katolska kyrkan så fick de lov att kritisera. Men med en gång man baserar sin kritik på teologi så blev det farligt.
Mm.
Och därför skulle både Erasmus och andra egentligen de fjärna sig lite ifrån Luther, för de så att att det betydde att de måste bryta med det katolska systemet, och det ville de inte.
Mm. Och i den här processen av hans första tid här, när han står till svars inför de här, så lyfts också fram de principer som styrde Luther. När han skriver om den tid som han befann sig i, dels så var han väldigt, faktiskt även om mycket av det man läser inte direkt vittnar om det kan tyckas vid en ytlig läsning, men han var väldigt ödmjuk. Mm. Han säger så här när han beskriver den här första tiden: vem är väl jag, skrev han, att jag skulle sätta sig upp mot påven inför vars majestät jordens och hela världens konungar har darrat. Ingen kan förstå vad mitt hjärta led under dessa första två år och vilket missmod, ja, jag kan säga förtvivlan, som jag sjönk ner i.
Mm.
Det här var en svår tid, han måste känna sig ensam.
Ja.
Men också vidare så skriver han till en av sina vänner i reformationen. Så säger han då där han fanns sitt hopp och där han fanns sin uppmuntran och hur man ska förstå Bibeln. Han skriver: vi kan inte tillägna oss en förståelse av Bibeln vare sig genom studier eller med hjälp av vårt intellekt. Din första plikt är att börja be. Anropa Herren som att han i sin stora nåd ska ge dig sann förståelse av hans ord. Det finns ingen annan som kan förklara Guds ord än detta ords författare.
Mm.
Där är den princip som jag lever efter som kristen idag. Och som Bibeln lyfter fram.
Mm.
Där vem som helst, oavsett om du är utbildad, om du har svårt att förstå, om du har svårt att läsa, oavsett om du har läst i 40 år i teologi eller vart du än är, så kan vem som helst som ödmjukar sig inför universums skapare och öppnar den här boken med en längtan att lära känna Gud, kan förstå Guds vilja i mitt liv.
Och det är ju för att den samma ande
som inspirerade den boken, den helige ande, är verksam och levande idag.
Ja.
Och när vi ber, och det var ett av de saker som Luther också sa, att, att bönen är ett av de främsta delarna i studiet.
Mm.
Då kan den samma ande hjälpa och inspirera förståelse idag till människor som uppriktigt studerar.
Ja, visst. Det krävs något mer än bara mänsklig visdom och mänskliga idéer och kunskap, och det är Guds ande.
Riktigt.
Vi behöver Guds hjälp. För att
och det var ju något av det här som han stod och försvarade ovanför makthavarna på det tidspunkt i Tyskland, och var han ställde ett otroligt försvar fram.
Mm.
Och var att han var succéfull på det på många sätt, men ändå hade de ett, om man säger, ett plott, för att man hade tänkt sig det i slutet att man skulle gripa honom och fängsla honom och liksom gör slut på det, och det på något sätt så uppenbar Gud det här för honom, och han förstår det tillsammans med sina vänner.
Mm.
Och i slutet, efter han har lagt fram sitt sista försvar, då drar han sig plötsligt oförväntat tillbaka och försvinner från stan.
Mm.
Och faktiskt rättar sitt liv genom att komma bort på det sätt. Fast att han även där fick stöd från kurfürsten i Sachsen.
Mm. De här som han ställde sin förrätta för använde sig av en taktik som vi kan se, och vi alla säkert har känt igen. Där man låtsas vara, där man försöker ge ett sken av att man vill väl.
Mm.
Man är vältalig. Man uttrycker sig väl och för sig väl. Man är den intellektuella eliten. Man är de utbildade. Man är teologerna. Och genom sofistiskt beteende, att man liksom för oss bakom ljuset, så försöker man genom sin vältalighet, genom sin skenhelighet visa, ja men jag vill ju väl, kom igen, du går den väg som du ser att hela majoriteten av den intellektuella eliten går. Vad ska du stå och skapa oro och bekymmer här? Följ oss istället. Det var försöket, men det lyfts fram som du säger Klaus där också, att det var en annat motiv och idé som de hade, en plan som jag tror Gud i sin försyn ledde Luther med hjälp av hans vänner därifrån.
Det är en forskel mellan Luther och Wycliffe och Husserl, för efterhvert som det brände under benen stärkare och stärkare för dessa två, Wycliffe och Husserl, så fjärnet flera av de närmaste vännerna sig från dem.
Mm-hmm.
Och de stod väldigt alene då.
Mm-hmm.
Men Luther slapp att stå alene. Han hade väldigt många som egentligen i hjärtat deras stöttade det han stod för, men de törde inte stå fram med det. Han hade prinsarna på sin sida.
Mm.
Och de var väldigt hissiga på att dominera deras egna land istället för att pavekirken skulle göra det.
Ja, precis. Både det, och så kommer vi att se på nästa avsnitt nästa vecka också, när vi går in i hela rättegången med Worms igen, att de insåg så många av de korrektioner som var. Ja. Och ändå minst tror jag de var bekymrade på många punkter över det som hände i samhället.
Ja.
Men som mangel på moral i samhället bekymrade de här makthavarna. Ja. Och på något sätt såg de att det var en kontrast där, något som Luther försökte göra som faktiskt lyfte samhället.
Riktigt, och som person så var han den eneste som stod upp i full höjde och utfordrade systemet. Mm. Och ingen andra i hans samtid som vågade att göra det han gjorde.
Mm.
Men många satt runt och hoppade att han skulle lyckas.
Mm.
Och många föraktade detta system som de var en del av.
Och i den här första som vi pratar om, konflikten, dålig konfrontationen i Augsburg, där nu Luther flyr under en natt därifrån med hjälp av sina vänner. Mm. Där så kunde ju också alla närvarande få se den uppenbara kontrasten i argumentation mellan de som stod på den etablerade kyrkans sida mot de som stod på Bibelns, mot Luther som stod där på Bibelns sanning. Och
det var något som kommer att betyda mycket inte minst senare än.
Precis, och se där framförallt samma sak som man såg vid Huss och Wycliffe, att argumentationen var obefintlig. Det var i stort sett bara ta tillbaka det du sagt mot kyrkan.
Ja, precis.
Och där Luther hela tiden vädjar, visa mig från Bibeln vart jag har felat, så ska jag ta tillbaka.
Det var en kamp mellan tradition och skriften.
Ja.
Ja, det var
jag ser här att vår tid håller på att ränna ut. Vi har snart använt en hel timme tillsammans, men det är fortfarande lite punkter kvar här som vi går igenom. Och en sak som jag tycker är intressant, att Luther stod upp och vi pratade om det han gjorde här dagen innan alla helgans dag, och han satte upp de här 95 teserna. Mm. Och när vi läser och ser på historien så var det inte mycket mer än bara ett år senare. Vid nästa alla helgans dag så lade man märke till specifikt att det kom inte lika många pilgrimer som det hade gjort innan. Mm. Och på ett sätt begynte det att bekymra några att pilgrimsfärden liksom ställdes in. Men det var en annan typ som kom istället till Wittenberg. Och det tycker jag är intressant, det som vi ser där. Då. Vem är det som kommer in istället för pilgrimerna som flockas till, till Wittenberg? För att
studenter kom,
ja,
och ville studera och lära sig mer av de här idéerna.
Precis, och universiteten plötsligt blev proppfullt, inte bara med folk från hela Tyskland men från olika andra ställen i Europa,
ja,
som kom dit för de hade hört om reformeren och det som han gjorde.
Ja, visst. Jag tror också att på den här tiden så har de ju vittnesbördet från Wycliffe, från Huss,
ja,
och hur det har gått till där. Jag tror också det är ju någonting som förberett marken, och för folk som kände till också Valdensen och annat långt tidigare som hur man skulle kunna se det mer och mer.
Ja. Och här var det plötsligt en som vågade stå fram och då kom folk in från att se bakom.
Och det stärker ju mig när jag ser tillbaka på historien utav allt som har hänt. Och man blir så övertygad om att en biblisk tro och en profetisk förståelse för den tid jag lever i 2012 är baserad på en historia som är så uppenbar och tydlig att det stärker min övertygelse på min vän Jesus. Ja.
Och det tycker du nämnde Huss här för, och det tycker jag är intressant, för att vid den här tiden då började Luther också att upptäcka Huss.
Mm.
Och det skrivs här om att han upptäckte att i Bohemien fanns en reformator som också hyllade den stora sanningen, rättfärdiggörelse genom tro, det som du precis pratade om då från Bibeln. Och han såg att det här var en annan innan honom som hade gjort. Och då säger Luther så här: vi har allesammans, både Paulus, Augustinus och jag, varit husiter utan att veta det. Och så skriver han vidare: Gud kommer i sanning att hemsöka världen, eftersom sanningen blev förkunnad för 100 år sedan och bränt.
Mm.
Han anerkänner här att utan att han har vetat om Hus tidigare, eller läst hans skrifter i alla fall, plötsligt ser han att Hus har kommit fram till samma förståelse av Bibeln och budskapen och rättfärdiggörelse genom tro som han har.
Ja.
Och det är ju fantastiskt också att visa, som du säger, det här med att Gud letar ett folk. Och att när han letar människor förstå sitt ord, då är det inte bara en han letar, men då är det olika personer som han letar, ibland oavhängiga varandra, till att förstå samma sanning.
Ja.
Och det ser vi otroligt starkt här, syns jag, genom den här erfarenhet som han har.
Ja, visst.
Det har blivit sagt om det är ett autentiskt citat, det kan jag inte bevisa. Det blev brukt lite senare, någon hundra år efterpå. Men det blev sagt att när Hus blev bränt där i Konstans i 1415, så sa han följande: dere, och du vet, han blev sett på som en gås, alltså ordet hus betyder gås på bohemisk.
Mm.
Så han sa det att dere bränner denne gåsen nå, men ut av askene fra denne gåsen ska det komme en svane som dere ikke vil være i stand til å brenne.
Mm.
Og Luther tok svanen som sitt bilde.
Ja, som sitt merke.
Som sitt merke.
Ja,
og det er en annen profeti også, som kanskje er litt apokryfisk, men det ble sagt at dette skulle skje 100 år efter at Hus døde.
Mm.
Det har blitt veldig mye brukt, det sitatet der da.
Ja, det er litt interessant faktisk at Gud på det sett leter, og at det faktisk nå her, som du sier, 100 år efter, så kom det som han liksom hadde vist folk innan.
Ja.
Nu, det skickades ju från Vatikanen såna bannbullor mot nu pratar vi om Luther här.
Luther,
mot Hus också tidigare, men nu var det Luthers tur.
Mm-hmm.
Och han markerade väldigt starkt vad han tyckte om de här planerna.
Ja. Men det Hus där brände de också bullor på Husets tid. Og det var jo, de får jo ofte studentene til å gjøre det, så, for de er ukontrollerbare, og du kan ikke liksom dømme de og sånt, så, så hovedpersonene står, vil gjerne ha rene hender på det området.
Ja, så enkelt, som helt enkelt.
Men Luther, han tok inn i seg, ikke bare brant han den bullen når de ekskommuniserte han, men han brant også kirkebøker og lover og kanonisk rett og alt sammen, brant det der på bålet, på det stedet i Wittenberg hvor man pleier å og henrette kriminelle.
Han var jo ganske sterk med det han selv sa og skriver ja. Om just den hendelsen.
Så det var voldsomt.
For han skriver någonstans her i boken, då, vad det han skriver omkring just...
I slutet på det här kapitlet som handlar om Luther då i början så säger han så här: när mina fiender har bränt mina böcker, sa han, har de enligt det allmänna folkets uppfattning lyckats skada sanningens sak och skada deras själar. Därför bränner jag i gengäld deras böcker. Mm. En allvarlig kamp har just börjat. Hittills har jag bara lekt med påven. Jag börjar detta verk i Guds namn. Det kommer att bli avslutat utan mig i hans kraft.
Det är ju intressant i sig själv. Borta det här som han inser att det här bara början. Mm. Han kommer själv att gå mycket längre. Men jag tycker den allra sista delen är intressant också. För här förutser han ju faktiskt att den här reformationen som vi nu är igång med här, att den kommer avslutas utan mig och i hans kraft. Så han inser ju här och säger ganska tydligt att jag kan göra mycket i mitt liv, men den här reformationen kommer att fortsätta och fortsätta även utan mig.
Ja.
Och det är ju något av det som är centralt i också hela vår studie här, att se att även idag är vi en del av den reformationen och fortsätta det som Luther begynte och fortsätta att stå för samma principer, bibelförtolkning, förståelsen av frälsningen som han gjorde en gång. Och ändå minst ett slutcitat från vår författare här som också är väldigt intressant. Hon skriver här: de som förkunnar sanningen för vår tid får inte vänta sig ett bättre mottagande än det som tidige reformator fick. Den stora konfrontationen mellan sanning och villfarelse, mellan Kristus och Satan, kommer att öka i styrka intill dess att denna världens historia når sitt avslutande. Och där har vi ju egentligen, om man ska säga egentligen, en ett sammandrag också av mycket av det som är vårt tema här i hela den här serien, Stridens hopp. En strid som har gått ned genom tiden och som kommer att fortsätta helt till historiens avslutning. Och en kamp som inte minst bara är för sanningen, men intressant nämnas det här ett aspekt om en sanning för vår tid. Och det kommer vi att se mer på i kommande program. Vad är det för en sanning som var så speciell, inte bara för Luther, men är det också en sanning som är speciell för dig och mig i den tid som vi lever i? Jag hoppas att du följer med fortfarande i vårt program här på Stridens hopp. Har du missat något program, så vet att på internetet finns alla programmen kvar. Så där du bara går in och kollar in de program som du eventuellt har missat tidigare. Så du är up to date. På återseende nästa vecka på Stridens hopp.